Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu söndagens förmiddagsmöte under den 188:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, med tal av kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står Mormon Tabernacle Choir. Den här utsändningen tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.
President Russell M. Nelson will conduct this session.
Brothers and sisters, on this beautiful Easter morning.
Bröder och systrar, den här vackra påskmorgonen välkomnar vi er till söndagens förmiddagsmöte av den 188:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Det är underbart att vara tillsammans den här viktiga dagen då vi minns och firar vår Herre och Frälsares Jesu Kristi försoning och uppståndelse. Vi sänder en hälsning till alla som deltar i mötet över hela världen. För musiken under det här mötet står Mormon Tabernacle Choir under ledning av Mac Wilberg, med Clay Christiansen och Richard Elliott vid orgen. Kören inledde mötet med att sjunga Denna dag av fröjd och glädje och ska nu framföra Frälsaren uppstånden är. Inledningsbön får vi sen av äldste S. Mark Palmer i de 70-års kvorum, varefter kören sjunger Han sände sin son.
Vår Fader i himlen, vi är samlade denna härliga påskmorgon. Och vi är så tacksamma för din sons gåva, för hans fullkomliga föredöme, för hans försoningsoffer och för den säkra vissheten att han ger möjlighet för oss alla att få evigt liv. Vi är så tacksamma att vi har kunnat räcka upp handen och stödja vår älskade profet, president Nelson, och de andra som tjänar som profeter, sia och uppenbarare. Vi ber dig välsigna dem alla. Att de ska stärkas genom dig. Att de ska få de uppenbarelser som behövs. Vi ber, Fader. Vi ber om din ande under detta möte. Att våra hjärtan ska helas. Att vi ska lära och känna det som vi behöver för att bli bättre lärjungar till Jesus Kristus. Vi uppsänder nu denna bön i Jesu Kristi namn. Amen.
Vi har nu förmånen att få höra från äldste Larry Y. Wilson i de 70-års kvorum. Han följs av syster Reina Isabella Burto, andra rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap. Äldsterna Massimo De Feo och Claudio De Civic i de 70-års kvorum talar därefter till oss.
Den här påsksöndagen går våra tankar till Herren Jesu Kristi uppståndelse och till den tomma graven som ger varje troende hopp i Kristi seger över ett annars säkert nederlag. Jag tror liksom aposteln Paulus att precis som Gud uppväckte Kristus från de döda ska han också göra våra dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i oss. Precis som Kristus ger liv åt våra kroppar igen efter den fysiska döden genom sin uppståndelses kraft, kan han även göra oss levande från andlig död. I Moses bok läser vi om hur Adam på detta sätt gjordes levande. Och sålunda döptes Adam och Guds ande sänkte sig över honom och sålunda föddes han av anden och blev levande jord i sitt inre. Vilken enastående gåva de får som sätter sin tro till Jesus Kristus. Den gåvan är den helige anden som ger oss det som i Nya testamentet kallas liv i Kristus. Men tar vi ibland denna gåva för given? Bröder och systrar, det är en enastående förmån att ha tagit den heliga anden till vår vägledare, som följande berättelse visar. Under Koreakriget tjänstgjorde Fenrik Frank Blair på ett skepp för trupptransporter som var stationerat i Japan. Skeppet var inte stort nog att ha en formell fältpräst, så kaptenen bad Broder Blair att vara skeppets informella fältpräst eftersom han hade lagt märke till att den unge mannen var troende och principfast och högt respekterad av hela besättningen. Fenrik Blair skrev: "Vårt skepp hamnade mitt i en enorm tyfon. Vågorna var uppemot 15 meter höga. Jag hade vakten och under tiden slutade en av våra tre motorer att fungera och rapporter kom om en spricka i skeppets mittlinje. Vi hade två återstående motorer och en av dem fungerade bara på halv effekt. Vi var i allvarlig knipa." Fenrik Blair avslutade sin vakt och var i färd med att gå till sängs när kaptenen knackade på hans dörr. Han frågade: "Kan du vara snäll och be för det här skeppet?" Självklart gick Fenrik Blair med på att göra det. I det ögonblicket kunde Fenrik Blair helt enkelt ha bett: "Himmelske fader, jag ber dig välsigna vårt skepp och beskydda oss." Och sen har gått och lagt sig. Istället bad han om att få veta om det fanns något han kunde göra för att trygga skeppets säkerhet. Som svar på Broder Blairs bön manade den heliga anden honom att gå till kommandobryggen, tala med kaptenen och ta reda på mer. Han fick veta att kaptenen försökte avgöra hur snabbt han skulle låta skeppets återstående motorer gå. Fenrik Blair återvände till sin hytt för att be igen. Han bad: "Vad kan jag göra för att bidra till att lösa problemet med motorerna?" Som svar viskade den heliga anden att han behövde gå runt på skeppet för att samla mer information genom det han observerade. Han återvände till kaptenen och bad om tillstånd att gå runt på däcket. Sen, med en livlina knuten runt midjan, gick han ut i stormen. När han stod i akten iakttog han de enorma propellrarna som blottades när skeppet lyftes över en vågkam. Endast en fungerade helt och den spann mycket snabbt. Efter att ha sett det bad Fenrik Blair återigen en bön. Det tydliga svaret han fick var att den återstående bra motorn pressades för hårt och behövde varvas ner. Så han återvände till kaptenen och gav honom den rekommendationen. Kaptenen blev förvånad och berättade att skeppets maskinist just hade föreslagit motsatsen, att de skulle öka takten på den bra motorn för att komma undan stormen. Dock valde kaptenen att följa Fenrik Blairs förslag och varvade ner motorn. När gryningen kom befann sig skeppet tryggt på lugnt vatten. Bara 2 timmar senare slutade den bra motorn helt att fungera. Med halv effekt i den återstående motorn kunde skeppet släpa sig i hamn. Kaptenen sa till Fenrik Blair, om vi inte hade varvat ner den där motorn när vi gjorde det, hade den gett upp mitt i stormen. Utan den motorn hade det inte funnits något sätt att styra. Skeppet skulle ha kantrat och sjunkit. Kaptenen tackade den unge mormonofficeren och sa att han trodde att han genom att följa Fenrik Blairs andliga intryck hade räddat skeppet och dess besättning. Den här berättelsen är ganska dramatisk, även om vi troligtvis inte ställs inför lika ödesdigra omständigheter. Innehåller den här berättelsen viktiga riktlinjer för hur vi kan få andens vägledning oftare? För det första, vad gäller uppenbarelse så måste vi på rätt sätt ställa in vår mottagare efter himlens frekvens. Fenrik Blair levde ett rent och trofast liv. Om han inte hade varit lydig skulle han inte haft det andliga självförtroende som behövdes för att be som han gjorde för skeppets säkerhet och ta emot sådan tydlig vägledning. Vi måste var och en göra ansträngningen att anpassa vårt liv efter Guds befallningar för att kunna ledas av honom. Ibland kan vi inte höra himlens signal eftersom vi inte är värdiga. Omvändelse och lydnad är det som krävs för att uppnå tydlig kommunikation igen. Gamla testamentets ord för omvända sig betyder just att vända eller vända om. När du känner dig långt bort från Gud behöver du bara fatta beslutet att vända dig från synden och vända dig mot frälsaren. Så kommer du att upptäcka att han väntar på dig med öppen famn. Han är ivrig att vägleda dig och du är endast en bön bort från att ta emot den vägledningen igen. För det andra bad inte Fenrik Blair bara att Herren skulle lösa hans problem. Han frågade vad han kunde göra för att vara en del av lösningen. Vi kan på samma sätt fråga, Herre, vad behöver jag göra för att vara en del av lösningen? Istället för att bara lista våra problem i bön och be Herren lösa dem, bör vi söka efter mer proaktiva sätt att ta emot Herrens hjälp och förbinda oss att agera enligt andens vägledning. Det finns en tredje viktig lärdom i Fenrik Blairs berättelse. Kunde han ha bett med sådan lugn tillförsikt om han inte hade tagit emot vägledning från anden vid tidigare tillfällen? När en tyfon slår till finns inte tid att damma av den heliga andens gåva och klura ut hur den ska användas. Den här unge mannen följde uppenbarligen ett mönster som han hade använt många gånger tidigare, bland annat som heltidsmissionär. Vi behöver den heliga anden som vår vägledare i lugna vatten så att vi inte kan missta oss på hans röst i den starkaste av stormar. Vissa tycker att vi inte bör förvänta oss daglig vägledning från anden eftersom det inte är lämpligt att Gud ska befalla i allt för att vi inte ska bli lata tjänare. Det här skriftstället gavs dock till några tidigare missionärer som bad Joseph Smith ta emot uppenbarelse åt dem som de borde ha fått själva. I den föregående versen sa Herren till dem att komma till missionsfältet enligt vad de rådslår mellan sig själva och mig. De här missionärerna sökte specifik uppenbarelse angående sina resplaner. De hade ännu inte lärt sig att söka egen vägledning i personliga angelägenheter. Herren kallade den här inställningen för vad den är, lättja. Tidiga medlemmar i kyrkan kan ha varit så glada över att ha en sann profet att de riskerade att själva inte lära sig hur man tar emot uppenbarelse. Att vara andligt oberoende är att kunna höra Herrens röst genom hans ande för ens eget liv. Alma rådde sin son, rådgör med Herren i allt vad du gör. Att leva på det här sättet, det vi ofta kallar att leva enligt andens vägledning, är en stor förmån. Det medför en känsla av lugn och visshet, såväl som andens frukter som kärlek, glädje och frid. Fenrik Blairs förmåga att ta emot uppenbarelse räddade honom och hans skeppskamrater från en rasande storm. Andra slags stormar rasar idag. Mormons boks liknelse om livets träd ger en kärnfull bild av hur andlig trygghet, trygghet kan uppnås i en sådan värld. I drömmen skildras hur en plötslig mörkrets dimma uppstår för att andligen förgöra medlemmar i kyrkan som vandrar på stigen tillbaka till Gud. När jag begrundar den här bilden ser jag för mitt inre skaror av människor som färdas på den stigen, vissa med händer som fast greppar järnstången, men många andra följer bara de som går framför dem. Det sistnämnda förhållningssättet kräver inte mycket eftertanke eller ansträngning. Man behöver bara göra och tänka det som andra gör och tänker. Det fungerar fint i soligt väder, men stormarna av förvillelse och dimmorna av falskhet uppstår utan förvarning. I de här situationerna är förtrolighet med den heliga andens röst skillnaden mellan andligt liv och andlig död. Nefis mäktiga löfte är att de som hörsammar Guds ord och håller fast vid det skall aldrig förgås. Inte heller skall motståndares frestelser och brinnande pilar slå dem med blindhet för att leda dem till undergång. Att följa här deras fotspår som går framför oss på stigen är inte tillräckligt. Vi kan inte bara göra och tänka det som andra gör och tänker. Vi måste ta emot vägledning i våra liv. Vi måste var och en hålla den egna handen om järnstången. Då kan vi gå till Herren med ödmjuk tillförsikt, med vetskap om att han ska leda oss vid handen och besvara våra böner. I Jesu Kristi namn. Amen.
One of the most remarkable creatures on earth is the monarch butterfly. On a trip to Mexico to spend Christmas with my husband's family, we visited.
Jag tillbringade jul med min mans familj. Vi besökte ett fjärilreservat där miljoner monarkfjärilar övervintrar. Det var fascinerande att se en sådan imponerande syn och reflektera över hur Guds skapelser är ett exempel på enhet och lydnad mot gudomliga lagar. Monarkfjärilar är mästare på att navigera. De använder sig av solen för att veta i vilken riktning de ska flyga. Varje vår färdas de hundratals mil från Mexiko till Kanada. Och varje höst återvänder de till samma barrskogar i Mexiko. De gör det år efter år, ett litet vingslag i taget. Under sin resa samlas de i kluster, i träd, om nätterna för att skydda sig mot köld och rovdjur. En flock fjärilar är som ett kaleidoskop. Är inte det en vacker bild? Varje fjäril i en sådan flock är unik och har ändå dessa till synes sköra varelser alla formats av en kärleksfull skapare som gett dem förmågan att överleva, färdas, föröka sig och sprida liv när de rör sig från en blomma till en annan och sprider pollen. Även om varje fjäril är unik arbetar de tillsammans för att göra världen till en vackrare och mer fruktbar plats. Liksom monarkfjärilarna befinner vi oss på en färd tillbaka till vårt himmelska hem där vi kan återförenas med våra himmelska föräldrar. Liksom fjärilarna har vi fått gudomliga egenskaper som gör att vi kan navigera genom livet för att uppfylla ändamålet med vår skapelse. Om vi liksom dem har enade hjärtan kan Herren skydda oss som en höna samlar sina kycklar under sina vingar och göra oss till ett vackert kaleidoskop. Flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män, systrar och bröder. Vi befinner oss på den här resan tillsammans. För att nå vår storslagna förutbestämmelse behöver vi varandra och vi behöver vara eniga. Herren har befallt oss. Var ett. Om ni inte är ett är ni inte mina. Jesus Kristus är det yttersta exemplet på enhet med sin fader. De är ett i syfte, kärlek och handlingar. Och sonens vilja införlivas i faderns vilja. Hur kan vi följa Herrens fullkomliga exempel på enhet med fadern och bli mer eniga med dem och med varandra? Vi hittar ett inspirerande mönster i Apostlagärningarna 1:14. Vi läser, männen höll enigt ut och i bön tillsammans med några kvinnor. Jag tycker det är anmärkningsvärt att ordet enighet dyker upp flera gånger i Apostlagärningarna, där vi läser om vad Jesu Kristi efterföljare gjorde omedelbart efter det att han uppstigit till himlen som en uppstånden varelse. Och om vilka välsignelser de fick på grund av sina ansträngningar. Det är också anmärkningsvärt att vi finner ett liknande mönster bland de rättfärdiga på den amerikanska kontinenten under den tid då Herren besökte och bekännade dem. När man gör något i enighet gör man det i samförstånd och tillsammans. Några exempel på vad de trofasta heliga gjorde i enhet på båda platserna var att vittna om Jesus Kristus, studera Guds ord tillsammans och tjäna varandra i kärlek. Herrens efterföljare var ett i syfte, kärlek och handlingar. De visste vilka de var, de visste vad de måste göra och de gjorde det med kärlek till Gud och till varandra. Det var en del av ett storartat kaleidoskop som rörde sig framåt i enighet. Några exempel på välsignelser som de fick var att de uppfylldes av den heliga anden. De fick se underverk bland sig, kyrkan växte, det fanns inga stridigheter bland dem och Herren välsignade dem i allt. Vi kan anta att anledningen till att de var så eniga var att de kände Herren personligen. De hade varit nära honom och de hade bevittnat hans gudomliga mission, de underverk han utförde och hans uppståndelse. De såg och rörde vid märkena i hans händer och fötter. De visste med säkerhet att han var den utlovade Messias, världens återlösare. De visste att han är källan till allt helande, all frid och evigt framåtskridande. Även om vi kanske inte har sett vår frälsare med våra fysiska ögon kan vi veta att han lever. När vi kommer närmare honom, när vi strävar efter att få ett personligt vittnesbörd om hans gudomliga mission genom den heliga anden, förstår vi bättre vad vårt syfte är. Guds kärlek bor då i våra hjärtan. Vi får viljekraft att vara ett i våra familjers, församlingars och grannskapskaleidoskop. Och vi tjänar varandra på nya och bättre sätt. Mirakel sker när Guds barn arbetar tillsammans, ledda av anden, för att nå ut till nödställda. Vi hör så många berättelser om hur människor visat sina grannar kärlek när katastrofer har inträffat. När staden Houston drabbades av en svår översvämning förra året glömde folk bort sina egna behov och kom till undersättning. En äldstekvorumpresident skickade ut ett nödrop i grannskapet och en flotta på 77 båtar sattes snabbt ihop. Räddningsmanskap tog sig runt till drabbade områden och transporterade hela familjer till ett av våra möteshus så att de kunde få tak över huvudet och den hjälp de så desperat behövde. Medlemmar och icke-medlemmar arbetade tillsammans med ett syfte. I Santiago i Chile hade en hjälpföreningspresident en önskan om att hjälpa invandrare från Haiti i sitt närområde. Genom att rådgöra med sina prästedömsledare kom hon och de andra ledarna på idén att erbjuda dessa invandrare kurser i spanska så att de bättre skulle kunna integreras i sitt nya hem. Varje söndagsmorgon samlades missionärerna och deras ivriga elever. Känslan av enhet i den byggnaden är ett inspirerande exempel på människor med olika bakgrunder som tjänar i enhet. I Mexiko reste hundratals medlemmar i timmar för att hjälpa offren för två stora jordbävningar. De kom med verktyg, maskiner och kärlek till sin nästa. När frivilliga samlades i ett av våra möteshus i väntan på instruktioner började borgmästaren i staden i Yucatán att gråta när han såg ett sådant uttryck för Kristi rena kärlek. Herren ger oss nu möjligheten att rådgöra tillsammans varje månad i våra prästadomskvorum och hjälpföreningar så att vi alla kan delta mer aktivt i våra församlings- eller grenskaleidoskop. En plats där vi alla passar in och där vi alla behövs. Vi har alla olika stigar att vandra, men vi vandrar ändå på dem tillsammans. Vår stig handlar inte om vad vi har gjort eller var vi har varit, utan vart vi ska gå och var vi är på väg att bli tillsammans i enighet. När vi rådgör tillsammans, vägledda av den heliga anden, kan vi se var vi befinner oss och var vi behöver vara. Genom den heliga anden kan vi se sådant som vi inte ser med våra naturliga ögon, eftersom uppenbarelser kan fås av oss alla. Och när vi slår ihop dessa uppenbarelser kan vi se mer. När vi arbetar i enighet bör vårt syfte vara att söka och utföra Herrens vilja. Vår motivation bör vara den kärlek vi känner till Gud och vår nästa. Och vår största önskan bör vara att arbeta flitigt så att vi kan bereda vägen för frälsarens härliga återkomst. Det enda sättet som vi kan göra det är genom att göra det i enighet. Låt oss liksom monarkfjärilar fortsätta vår resa tillsammans med ett syfte, var och en av oss med våra egna egenskaper och bidrag, och arbeta för att göra det här till ett vackrare och mer fruktbar värld, ett litet steg i taget och i harmoni med Guds bud. Vår Herre Jesus Kristus har lovat oss att när vi samlas i hans namn är han mitt ibland oss. Jag vittnar om att han lever och att han uppstod en vacker vårmorgon som den här. Han är monarkens monark, kungarnas kung och herrarnas herre. Må vi vara ett i Fadern och i hans enfödde son och låta oss ledas av den heliga anden är min ödmjuka bön i Jesu Kristi namn. Amen.
Vi älskar och saknar president Monson och vi älskar och stöder president Nelson. President Nelson har en speciell plats i mitt hjärta. När jag var en ung pappa kom vår lille son som var 5 år hem från skolan en dag och frågade sin mamma: vad jobbar pappa med? Han förklarade att hans nya klasskamrater hade börjat diskutera sina pappors jobb. En sa att hans pappa var polischef, medan en annan stolt förkunnade att hans pappa var chef för ett stort företag. Så när min son fick frågor om sin pappa svarade han bara: min pappa arbetar på ett kontor med en dator. När han märkte att svaret inte gjorde särskilt stort intryck på hans nya små vänner tillade han: och förresten är min pappa chef för universum. Jag antar att diskussionen slutade där. Jag sa till min fru: det är dags att lära honom lite mer om frälsningsplanen och om vem som verkligen för befälet. Men när vi undervisade våra barn om frälsningsplanen växte deras kärlek till vår himmelske fader och till frälsaren. Allt eftersom de förstod att det är en kärleksplan. Jesu Kristi evangelium handlar främst om faderns och frälsarens kärlek och vår kärlek till dem och till varandra. Äldste Jeffrey R. Holland har sagt: evighetens största och främsta bud är att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta, vår förmåga, vårt förstånd och vår styrka. Det är det största och främsta budet. Men evighetens största och främsta sanning är att Gud älskar oss av allt sitt hjärta, sin förmåga, sitt förstånd och sin styrka. Den kärleken är grundstenen i evigheten och den bör vara grundstenen i våra dagliga liv. Slutcitat. Som grundstenen i vårt dagliga liv är ren kärlek något som erfordras av alla sanna lärjungar till Jesus Kristus. Profeten Mormon lärde: därför, mina älskade bröder, be till Fadern av allt ert hjärta att ni må vara fyllda av denna kärlek som han har utgjutit över alla som är hans sons, Jesu Kristi, sanna efterföljare. Kärlek är verkligen det sanna kännetecknet på alla sanna lärjungar till Jesus Kristus. Sanna lärjungar älskar att tjäna. De vet att tjänande är ett uttryck för kärlek och ett förbund de ingick vid dopet. Oavsett vilka ämbeten de har i kyrkan eller deras roll i samhället, känner de en växande önskan att älska och tjäna Herren och varandra. Sanna lärjungar älskar att förlåta. De vet att frälsarens försoning täcker allas våra synder och misstag. De vet att priset han betalade är ett pris där allt ingår. Andliga skatter, avgifter, fullmakter och debiteringar i samband med synder, misstag och felsteg ingår. Sanna lärjungar är snara att förlåta och snara att be om förlåtelse. Mina kära bröder och systrar, om ni kämpar med att finna styrkan att förlåta, tänk då inte på vad andra har gjort mot er, utan tänk på vad Herren har gjort för er, så kan ni finna frid i hans försoningsåterlösande välsignelse. Sanna lärjungar älskar att underkasta sig Herren med frid i hjärtat. De är ödmjuka och undergivna eftersom de älskar honom. De har tro nog att helt och fullt acceptera hans vilja. Inte bara i det som han gör, utan också i hur och när han gör det. Sanna lärjungar vet att de verkliga välsignelserna inte alltid är vad de vill ha, utan snarare vad Herren vill att de ska ha. Sanna lärjungar älskar Herren mer än världen och är ståndaktiga och orubbliga i sin tro. De förblir starka och fast grundade i en föränderlig och förvirrande värld. Sanna lärjungar älskar att lyssna till andens och profeternas röst och blir inte förvirrade av världens röster. Sanna lärjungar älskar att stå på heliga platser och älskar att heliggöra platserna de står på. Vart de än går för de med sig Herrens kärlek och frid till andras hjärtan. Sanna lärjungar älskar att lyda Herrens bud, och de lyder eftersom de älskar Herren. Eftersom de älskar och håller buden förnyas deras hjärtan och hela deras natur förändras. Ren kärlek är kännetecknet på alla sanna lärjungar till Jesus Kristus. Jag lärde mig om ren kärlek av min mor. Hon var inte medlem i kyrkan. En dag, för många år sedan, besökte jag min mor som kämpade mot cancer. Jag visste att hon skulle dö. Men det bekymrade mig att hon led. Jag sa inget, men eftersom hon kände mig väl sa hon: jag ser att du är bekymrad. Till min förvåning frågade hon mig sen med svag röst: kan du lära mig att be? Jag vill be för dig. Jag vet att ni börjar med käre himmelske fader, men vad säger jag sen? När jag knäböjde vid hennes säng och hon bad för mig, kände jag en kärlek jag aldrig känt förut. Det var enkel, sann, ren kärlek. Även om hon inte kände till frälsningsplanen, hade hon i hjärtat en personlig kärleksplan. En moders kärleksplan för sin son. Hon hade ont och kämpade med att ens finna styrka att be. Det var knappt jag hörde hennes röst, men jag kände verkligen hennes kärlek. Jag minns att jag tänkte: hur kan någon som lider så mycket be för någon annan? Hon är den som behöver hjälp. Då kom svaret tydligt till mig. Ren kärlek. Hon älskade mig så mycket att hon glömde bort sig själv. I sin allra svåraste stund älskade hon mig mer än sig själv. Mina kära bröder och systrar, var det inte det Herren gjorde? Visserligen i ett evigt och mycket bredare perspektiv, men mitt i sina största plågor, i trädgården den kvällen, var det han som behövde hjälp, och han led på ett sätt vi inte ens kan föreställa oss eller förstå. Men i slutändan glömde han sig själv och bad för oss tills han hade betalat hela priset. Hur kunde han göra det? På grund av sin rena kärlek till Fadern som sände honom och till oss. Han älskade Fadern och oss mer än sig själv. Han sonade för något han inte hade gjort. Han sonade för synder han inte hade begått. Varför? Ren kärlek. Eftersom han hade betalat hela priset hade han förmågan att erbjuda oss välsignelsen av det han betalat för. Om vi bara ville omvända oss. Varför erbjöd han oss det här? Ren kärlek. Ren kärlek är kännetecknet på alla sanna lärjungar till Jesus Kristus. President Thomas S. Monson sa, jag citerar, låt oss börja nu, redan idag, att uttrycka vår kärlek till alla Guds barn, vare sig de är släktingar, vänner, bekanta eller främlingar. När vi stiger upp varje morgon, låt oss besluta oss för att reagera med kärlek och vänlighet på allt som kommer i vår väg. Slutcitat. Bröder och systrar, Jesu Kristi evangelium är ett kärlekens evangelium. Det största budet handlar om kärlek. För mig handlar alltihop om kärlek. Kärleken från Fadern som offrade sin son för oss. Kärleken från Frälsaren som offrade allt för oss. Kärleken hos en mor och far som skulle ge vad som helst för sina barn. Kärleken hos de som tjänar i tysthet och som är obekanta för de flesta av oss men välbekanta för Herren. Kärleken hos de som förlåter alla och alltid. Kärleken hos dem som ger mer än de får. Jag älskar min himmelske Fader. Jag älskar min frälsare. Jag älskar evangeliet. Jag älskar kyrkan. Jag älskar min familj. Jag älskar det här underbara livet. För mig handlar alltihop om kärlek. Må den här dagen då vi minns frälsarens uppståndelse bli en dag av andlig förnyelse för var och en av oss. Må den här dagen bli början på ett liv fyllt av kärlek, grundstenen i vårt dagliga liv. Må våra hjärtan fyllas med Kristi rena kärlek, det sanna kännetecknet på alla sanna lärjungar till Jesus Kristus. Det är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.
Dear brothers and sisters, kära bröder och systrar, jag uppskattar verkligen möjligheten att få uttrycka några av mina känslor till er. För flera år sedan var jag och min fru närvarande vid invigningsceremonin för den interaktiva utställningen för barn på kyrkans historiska museum i Salt Lake City. När ceremonin var slut gick president Thomas Monson fram till oss, tog oss i hand och sa, håll ut, så kommer ni att segra. En stor lärdom och en sanning som vi alla såklart kan bekräfta. Jesus Kristus försäkrade oss. Den som håller ut till slutet ska bli frälst. Att hålla ut innebär att stå fast i sitt beslut att hålla Guds bud. Trots frestelser, motgångar och svårigheter. Även de som har haft mäktiga andliga upplevelser och har tjänat troget kan en dag gå vilse eller bli inaktiva om de inte håller ut till slutet. Må vi alltid ha orden i våra sinnen och hjärtan, det ska inte hända mig. När Jesus Kristus undervisade i Kapernaum drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sa Jesus till de 12, inte tänker väl ni också gå? Jag tror att Jesus Kristus idag frågar var och en av oss som har slutit heliga förbund med honom, inte tänker ni väl också gå? Min bön är att vi var och en, efter att ha reflekterat djupt över vad evigheten bär i sitt sköte, ska svara som Simon Petrus. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Låt oss vara trogna det vi har trott på och det vi vet. Om vi inte har levt i enlighet med det vi vet, låt oss ändra på det. Syndare som fortsätter synda och inte omvänder sig sjunker djupare och djupare ner i smutsen tills Satan gör dem till sina, vilket allvarligt äventyrar deras möjligheter att omvända sig, bli förlåtna och välsignas med evighetens alla välsignelser. Jag har hört många ursäkter från personer som slutat delta aktivt i kyrkan och som inte längre har rätt perspektiv på avsikten med vår resa här på jorden. Jag uppmanar dem till eftertanke och till att återvända, eftersom jag tror att ingen kommer att kan komma med ursäkter inför vår Herre Jesus Kristus. När vi döptes slöt vi förbund, inte med vem som helst, utan med frälsaren, och gick med på att ta på oss Jesu Kristi namn och vara beslutna att tjäna honom in till änden. Vår närvaro på sakramentsmötena är ett av de viktigaste sätten för oss att utvärdera vår beslutsamhet att tjäna honom, vår andliga styrka och hur mycket vår tro på Jesus Kristus har vuxit. Att ta del av sakramentet är det viktigaste vi kan göra på sabbatsdagen. Herren förklarade den här förrättningen för sina apostlar just innan han dog. Han gjorde samma sak på den amerikanska kontinenten. Han säger till oss att om vi deltar i den här förrättningen är det ett vittne för Fadern om att vi alltid ska minnas honom, och han lovar i gengäld att vi alltid kommer att ha hans ande hos oss. I Alma den yngres ord till sin son Shiblon finner vi kloka råd och varningar som hjälper oss att förbli trogna våra förbund. Se till att du inte förhäver dig i högmod. Ja, se till att du inte skryter vare sig med din egen visdom eller med din stora styrka. Var frimodig men inte överlägsen. Och se även till att du tyglar alla dina lidelser så att du kan fyllas med kärlek. Se till att du avhåller dig från lättja. För flera år sedan när jag var på semester vill jag paddla kajak för första gången. Jag hyrde en kajak och full av entusiasm kastade jag mig ut i havet. Efter några minuter välte en våg min kajak. Med stor ansträngning och med paddeln i ena handen och kajaken i den andra lyckades jag komma på rätt köl. Jag försökte på nytt att paddla min kajak, men bara några minuter senare tippade den igen. Jag fortsatte envist att försöka, men resultatlöst, tills någon som förstod sig på kajaker sa att det måste finnas en spricka i den och att kajaken måste ha tagit in vatten, vilket gjort den ostadig och omöjlig att styra. Jag släpade i land kajaken och drog ut proppen, och mycket riktigt utkom en stor mängd vatten. Jag tror att ibland går vi igenom livet med synder som, liksom läckan i min kajak, hindrar vår andliga utveckling. Om vi fortsätter att synda glömmer vi de förbund vi har slutit med Herren, även om vi fortsätter att kantra på grund av den obalans som dessa synder skapar i våra liv. Liksom sprickorna i min kajak behöver sprickorna i våra liv lagas. Vissa synder kräver mer arbete för att vi ska kunna omvända oss från dem. Därför borde vi fråga oss, hur ligger vi till vad gäller vår inställning gentemot frälsaren och hans verk? Är vi som Petrus när han förnekade Kristus? Eller har vi kommit så långt att vi har samma inställning och beslutsamhet som han hade efter det stora missionsuppdrag han fick av frälsaren? Vi måste sträva efter att lyda alla buden, och särskilt de som är svårast för oss att hålla. Herren är vid vår sida och hjälper oss när vi behöver det och när vi är svaga. Och om vi visar en uppriktig önskan och handlar därifrån, kommer han att göra så att det svaga blir starkt. Lydnad ger oss styrka att övervinna synden. Vi måste även förstå att när vår tro prövas måste vi vara lydiga, ofta utan att veta resultatet i förväg. Jag föreslår en formel som hjälper oss hålla ut till slutet. Att dagligen be och läsa skrifterna. Att varje vecka ta del av sakramentet med ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande. Att betala vårt tionde och våra fastoffer varje månad. Vartannat år, varje år för ungdomar. Förnya våra tempelrekommendationer. Att under hela livet tjäna i Herrens verk. Må evangeliets stora sanningar hålla våra sinnen på rätt köl, och må vi hålla våra liv fria från sprickor som kan hindra vår trygga resa på livets hav. Framgång på Herrens sätt har ett pris, och det enda sättet att nå den är genom att betala det priset. Jag är så tacksam över att vår frälsare höll ut till slutet och genomförde sitt stora försoningsoffer. Han led för våra synder, smärtor, depressioner, ångest, känslor, sjukdom och rädsla. Och därför vet han hur han ska hjälpa oss, inspirera oss, trösta oss och stärka oss så att vi kan hålla ut och få den krona som väntar dem som inte låter sig besegras. Livet ser olika ut för var och en av oss. Vi har alla en tid av prövning, en tid av lycka, en tid för att fatta beslut, en tid för att övervinna hinder och en tid för att tillvarata möjligheter. Hur vår personliga situation än ser ut vittnar jag att vår himmelske fader ständigt säger: jag älskar dig. Jag stödjer dig. Jag är med dig. Ge inte upp. Omvänd dig. Och håll ut på den väg jag har visat dig. Och jag lovar dig att vi kommer att ses igen i vårt himmelska hem. I Jesu Kristi namn. Amen.
Vi är tacksamma för syster Roberto, Estana Wilson, DeFeo och Civic för deras fantastiska budskap. Tänk på det, bröder och systrar. De här underbara Herrens lärjungar från Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika och Europa har gett oss undervisning och inspirerat oss med ett budskap som Herren Jesu Kristi lärjungar. Så håll buden och då kommer det gå bra. Församlingen sjunger nu med kören "O fröjda dig du jord", nummer 37 i Svenska psalmboken. Efter sången får vi höra från president Henry B. Eyring, andra rådgivare i första presidentskapet. Han följs av president Allen H. Oaks, första rådgivare i första presidentskapet.
This is the 188th annual general conference of the Church.
Detta är den 188:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Mina bröder och systrar, jag är tacksam för möjligheten att tala till er idag på Herrens sabbat vid generalkonferensen för hans kyrka under denna påskhögtid. Jag tackar min himmelske fader för gåvan som är hans älskade son som frivilligt kom till jorden för att bli vår återlösare. Jag är tacksam för kunskapen att han sonade för våra synder och steg fram i uppståndelsen. Varje dag välsignas jag med att veta att på grund av hans försoning kan jag en dag uppstå för att leva för evigt i en kärleksfull familj. Jag vet dessa saker på det enda sätt någon av oss kan veta dem. Den heliga anden har talat till mitt sinne och hjärta att de är sanna. Inte bara en gång, utan ofta. Jag har behövt den fortsatta trösten. Vi upplever alla tragedier under vilka vi behöver andens bekräftelse. Jag kände det när jag en dag stod med min far i ett sjukhus. Vi såg min mor ta några hastiga andetag och sedan inga fler. När vi betraktade hennes ansikte log hon och smärtan försvann. Efter några tysta ögonblick talade min far först. Han sa, en liten flicka har gått hem. Han sa det mjukt. Han verkade känna frid. Han gav uttryck för något han visste var sant. I tysthet började han samla ihop mors personliga tillhörigheter. Han gick ut i sjukhuskorridoren för att tacka var och en av sköterskorna och läkarna som hade sett till henne under flera dagar. Min far hade den heliga andens sällskap i den stunden så att han kunde känna, veta och göra det han gjorde den dagen. Han hade i likhet med många mottagit löftet så att de alltid kan ha hans ande hos sig. Mitt hopp idag är att stärka er önskan och er förmåga att ta emot den heliga anden. Kom ihåg, han är den tredje medlemmen i gudomen. Fadern och sonen är uppståndna varelser. Den heliga anden är en person som består av ande. Det är ditt val om du ska motta honom och välkomna honom i ditt hjärta och sinne. Villkoren för hur vi kan ta emot denna gudomliga välsignelse tydliggörs i orden vi uttalar varje vecka, men som kanske inte alltid sjunker in i våra hjärtan och sinnen. För att få anden sänd till oss så måste vi alltid minnas frälsaren och hålla hans bud. Den här tiden på året hjälper oss minnas frälsarens offer och hur han uppstod från graven som en återuppstånden varelse. Många av oss har bilder av dessa händelser i våra minnen. Jag stod en gång med min hustru utanför en grav i Jerusalem. Många tror att det är den graven varifrån den korsfäste frälsaren framkom som en återuppstånden och levande Gud. Den respektfulla guiden gjorde en gest med sin hand den dagen och sa till oss, kom och titta på en tom grav. Vi böjde oss ner för att gå in. Vi såg en stenbäck i en vägg. Men till mitt sinne kom en annan bild, lika verklig som det vi såg den dagen. Det var bilden av Maria som hade lämnats av apostlarna vid graven. Det var anden lät mig se och höra i mitt sinne, lika klart som jag hade varit där. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, den ene vid huvudändan och den andra vid fotändan. Och de frågade henne, kvinna, varför gråter du? Hon svarade, de har tagit min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det, vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne, kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom, herre, om det är du som har burit bort honom, så säg var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska, rabuni. Det betyder lärare. Jesus sa till henne, rör mig inte, för jag har inte stigit upp till fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Jag har bett om att få lov att känna något liknande det Maria kände vid graven och vad två andra apostlar kände på sin väg till Emmaus medan de färdades med den uppståndne frälsaren, troende att han var en besökare av Jerusalem. Ni kommer ihåg hur det var. Men de bad honom ivrigt, stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra, brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss. Några av dessa ord upprepades under ett sakramentsmöte som jag närvarade vid för mer än 70 år sedan. På den tiden hölls sakramentsmötena på kvällarna. Det var mörkt ute. Församlingen sjöng dessa välbekanta ord. Jag hade hört dem många gånger. Men mitt bestående minne är av en känsla den särskilda kvällen. Det för mig närmare frälsaren. Kanske om jag citerar orden så kan känslan komma till oss alla igen. Bli kvar hos mig, det är afton är och timman blir sen. Välkommen var min gäst så kär. Mot natt, det lider ren. Nu skymning faller, dröj jag ber. I denna timma sen, bli kvar hos mig, det afton är, du dagens stöd mig är. Mitt bröst gjort mer brinnande, då du mig varit när. Du är mitt ljus, min fot skall ej nå törne eller sten. O frälsare, bli kvar hos mig, mot natt det lider ren. O frälsare, bli kvar hos mig, mot natt det lider ren. Än mer dyrbart än minnet av händelser är minnet av när den helige anden rör vid våra hjärtan och hans fortsatta bekräftelse av sanning. Mer dyrbart än att kunna se med våra ögon eller att minnas ord som har talats och lästs är att minnas känslan som åtföljer andens stilla röst. Jag har sällan känt det exakt så som de resande på vägen mot Emmaus kände, likt en mild, brännande känsla i hjärtat. Det är oftare en känsla av lätt och stillsam bekräftelse. Vi har den heliga andens ovärderliga löfte att vara vår följeslagare, liksom vi även har sanna anvisningar om hur vi ska erhålla den gåvan. Dessa ord uttalas av Herrens bemyndigade tjänare när han håller sina händer på vårt huvud. Ta emot den heliga anden. I den stunden försäkras du och jag att han kommer att sändas. Men det är vår plikt att välja att öppna våra hjärtan för att ta emot andens betjäning under hela livet. Profeten Joseph Smiths upplevelser vägleder oss. Han påbörjade och fortsatte sin verksamhet med beslutet att hans egen visdom inte var tillräcklig för att veta vilken väg han skulle följa. Han valde att vara ödmjuk inför Gud. Därefter beslutade sig Josef för att fråga Gud. Han bad i tro på att Gud skulle svara. Svaret kom när han var en ung pojke. Dessa budskap kom när han behövde veta hur Gud skulle upprätta sin kyrka. Den helige anden tröstade och vägledde honom genom hela hans liv. Han följde inspiration när det uppstod svårigheter. Han mottog exempelvis vägledning att skicka de 12 till England när han som mest behövde dem. Han skickade dem. Han tog emot tillrättavisning och tröst från anden när han fängslades och de heliga var oerhört förtryckta. Och han lydde när han färdades till Carthage, trots att han visste att han stod inför dödlig fara. Profeten Joseph Smith var ett exempel för oss i hur vi kan motta fortsatt andlig vägledning och tröst genom den heliga anden. Det första val han gjorde var att vara ödmjuk inför Gud. Det andra var att be med tro på Herren Jesus Kristus. Det tredje var att lyda exakt. Lydnad kan vara att agera snabbt. Det kan vara att förbereda sig. Eller det kan vara att vänta med tålamod på ytterligare inspiration. Och det fjärde är att be för att känna till andras behov och hjärtan. Och hur du kan hjälpa dem för Herren. Josef bad för de heliga som befann sig i svårigheter när han var i fängelse. Jag har haft möjligheten att observera Guds profeter när de ber, frågar efter inspiration, mottar vägledning och agerar på den. Jag har sett hur ofta deras böner handlar om de människor de älskar och tjänar. Deras omsorg för andra tycks öppna deras hjärtan för att motta inspiration. Det kan vara likadant för dig. Inspiration hjälper oss att tjäna andra för Herren. Du, liksom jag, har upplevt det. Min biskop sa en gång till mig, vid ett tillfälle då min hustru hade svåra prövningar i sitt eget liv. Han sa, varje gång jag hör om någon i församlingen som behöver hjälp, så upptäcker jag att din hustru hunnit dit före mig. Hur gör hon det? Hon, lika alla de som är framstående tjänare i Herrens rike. Det verkar som att det finns två saker de gör. Framstående tjänare har kvalificerat sig för att den heliga anden ska vara en nästintill ständig följeslagare. Och de har kvalificerats för kärlekens gåva, vilken är Kristi rena kärlek. Dessa gåvor har vuxit inom dem när de har använt dem i tjänande på grund av sin kärlek till Herren. Det sätt varpå bön, inspiration och kärlek till Herren arbetar tillsammans i vårt tjänande beskrivs för mig perfekt med dessa ord. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min far och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min far och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Jag bär mitt personliga vittnesbörd om att Fadern är i denna stund medveten om dig, dina känslor och de andliga och timliga behoven hos alla runt omkring dig. Jag bär vittne om att Fadern och Sonen sänder den heliga anden till alla som har den gåvan, frågar efter den välsignelsen och strävar efter att vara värdig den. Varken Fadern eller Sonen eller den heliga anden tvingar sig på i våra liv. Vi är fria att välja. Herren har sagt till alla: se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Den som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Jag ber av hela mitt hjärta att du ska höra andens röst, vilken sänds i så frikostigt mått till dig. Och jag ber att du alltid ska öppna ditt hjärta för att motta honom. Om du ber om inspiration med verkligt uppsåt och med tro på Jesus Kristus, så kommer du att få det på Herrens sätt och i hans egen tid. Gud gjorde det för den unge Joseph Smith. Han gör det idag för vår levande profet, president Russell M. Nelson. Han har placerat dig nära andra Guds barn så att du kan tjäna dem åt honom. Jag vet det. Inte endast genom det jag har sett med mina ögon, utan än mer kraftfullt genom det anden har viskat till mig i mitt hjärta. Jag har känt den kärlek som fadern och hans älskade son har för alla Guds barn i världen och för hans barn i andevärlden. Jag har känt trösten och vägledningen från den heliga anden. Jag ber att du må känna glädjen av att ha anden med dig som följeslagare. Alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.
My dear brothers and sisters. Mina kära bröder och systrar, liksom er så har jag blivit starkt berörd och upplyft och inspirerad av budskapen och musiken och känslorna under denna tid tillsammans. Jag är säker på att jag talar för er när jag uttrycker mitt tack för de bröder och systrar som har varit verktyg i Herrens händer och gett oss en stärkande effekt av den här tiden tillsammans. Jag är glad att få tala till den här lyssnarskaran på påsksöndagen. Idag firar vi tillsammans med andra kristna vår Herre Jesu Kristi uppståndelse. För medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga är Jesu Kristi bokstavliga uppståndelse en grundpelare i vår tro. Eftersom vi tror på redogörelserna i både Bibeln och Mormons bok om Jesu Kristi bokstavliga uppståndelse, tror vi också på det stora antal lärdomar i skrifterna om att en liknande uppståndelse väntar alla dödliga som någonsin har levt på den här jorden. Den uppståndelsen ger oss det som aposteln Petrus kallade ett levande hopp. Detta levande hopp är vår övertygelse om att döden inte är slutet på vår identitet, utan bara ett nödvändigt steg i vår himmelske faders barmhärtige plan för sina barn. Den planen erfordrar en övergång från dödlighet till odödlighet. En grundläggande del av den övergången är dödens solnedgång och den underbara morgon som möjliggörs av vår Herre och Frälsares uppståndelse, vilken vi firar den här påsksöndagen. I en underbar psalm vars ord skrevs av Eliza R. Snow sjunger vi: o visdom stor och kärlek nåd, vår Gud oss frälsning bjöd, och Herren kom från himlens råd att lida korsets stöd. Som ett steg i denna gudomliga plan och endräkt samlas vi till möten som den här konferensen för att undervisa och stödja varandra. Den här morgonen har jag känt mig manad att använda mig av Almas ord när han undervisade sin son Helaman, vilka är nedtecknade i Mormons bok. Med små och enkla medel uträttas mycket stort. Vi undervisas om många små och enkla medel i Jesu Kristi evangelium. Vi behöver påminnas om att i det långa loppet får dessa till synes mycket små medel stora sking att ske. Många tal om det här ämnet har hållits av generalauktoriteter och andra respekterade lärare. Ämnet är så viktigt att jag vill ta upp det igen. Jag påminner om kraften i små enkla medel i det långa loppet genom något som jag såg på en morgonpromenad. Här är bilden jag tog. Den tjocka och starka betongtrottoaren spricker. Är det följden av något stort och kraftfullt som trycker på underifrån? Nej, den här sprickbildningen orsakas av den långsamma tillväxten av en av rötterna som löper ut från trädet i närheten. Här är ett liknande exempel jag såg på en annan gata. Den påtryckande kraften som fick de här tunga betongtrottoarerna att spricka var för liten för att mätas dagligen eller ens månatligen. Men dess inverkan i det långa loppet var otroligt kraftfull. Så är det också den kraftfulla inverkan av de små enkla medel som vi undervisas om i skrifterna och av levande profeter. Tänk bara på skriftstudierna som vi har fått lära oss att införliva i våra dagliga liv. Eller tänk på de personliga böner och de familjeböner på knä som ingår i trofasta sista dagars heligas regelbundna trosutövning. Tänk på ungdomarnas deltagande i seminariet eller institutklasserna för unga vuxna. Även om dessa verksamheter kan tyckas små och enkla, blir resultatet i det långa loppet andlig uppbyggelse och tillväxt. Det sker eftersom var och en av dessa små enkla medel inbjuder till den heliga andens sällskap. Vittnet som upplyser oss och leder oss till sanning. Som president Eyring talade om. Än en källa till andlig uppbyggelse är ständig utövning av omvändelse. Även efter till synes små överträdelser. Vår egen inspirerade självbedömning kan hjälpa oss förstå var vi har brustit och hur vi kan förbättra oss. Sådan omvändelse bör föregå vårt deltagande av sakramentet varje vecka. Några saker att fundera över i den här omvändelseprocessen föreslås i salmen: Har jag gjort något gott? Har jag gjort något gott på vår jord idag? Har jag tröstat den som fällt en tår? Har jag glatt någon vän, visat kärlek till den och gjort allt vad jag förmår? Har jag lättat någons börda idag? Har jag fyllt en sjukes begär? Har jag gett av min styrka till den som är svag? När de bad om hjälp, var jag där? Visst handlar det här om små medel, men de är sannoliken bra exempel på det som Alma lärde sin son Helaman. Och Herren Gud använde sig av medel för att genomföra sina stora och eviga avsikter, och med mycket små medel åstadkommer Herren många själas frälsning. President Stephen C. Wheelwright gav en lyssnarskara på Brigham Young University i Hawaii den här inspirerade beskrivningen av Almas undervisning. Alma bekräftade för sin son att förvisso är det ett mönster som Herren följer när vi utövar tro på honom och följer hans föreskrifter i det som är smått och enkelt, att han välsignar oss med små dagliga underverk och i det långa loppet med förunderliga verk. Äldste Howard W. Hunter lärde att ofta är det de alldagliga sysslorna vi utför som har störst positiv inverkan på andras liv jämfört med sådant som världen så ofta anser har med storhet att göra. En tilltalande sekulär lära om just den här principen kommer från den förre senatorn Dan Coats från Indiana som skrev: den enda förberedelsen för just det djupgående beslut som kan förändra ett liv eller till och med en nation är de hundratals och tusentals halvmedvetna, självdefinierade, till synes obetydliga beslut som fattas enskilt. Dessa till synes obetydliga personliga beslut innefattar hur vi använder vår tid, vad vi ser på TV och på internet, vad vi läser, den konst och musik vi omger oss med på jobbet och hemma, vilken underhållning vi söker och hur vi tillämpar vår förpliktelse att vara ärliga och sannfärdiga. Ytterligare ett till synes litet och enkelt medel är att vara hövlig och gladlynt i vår personliga kontakt med andra. Inga av de här önskvärda små och enkla medlen lyfter oss till storhet om de inte utövas konsekvent och kontinuerligt. President Brigham Young sägs ha sagt: våra liv består av små, enkla förhållanden som sammantagna blir något storartat och summerar hela den mannens eller kvinnans liv. Vi omges av medias inflytande och kulturellt förfall som drar oss nedströms i våra värderingar om vi inte ständigt gör motstånd. För att ta oss uppströms mot vårt eviga mål måste vi ständigt fortsätta paddla. Det hjälper om vi ingår i ett lag som paddlar tillsammans, vilket åskådliggörs av den här bilden av ett lag. För att bygga vidare på det exemplet är strömmarna så starka att vi, om vi så för en stund slutar paddla, förs nedströms mot en destination som vi inte eftertraktar, men som blir oundviklig om vi inte ständigt försöker ta oss framåt. Efter att Nefer redogjort för en till synes liten händelse som fick stora följder, skrev han: och sålunda ser vi att Herren med små medel kan åstadkomma stora ting. I Gamla testamentet finns ett minnesvärt exempel på detta. Där läser vi om hur israeliterna hemsöktes av giftiga ormar. Många människor dog av deras bett. När Moses bad om hjälp blev han inspirerad att göra en kopparorm och sätta upp den på en påle. Och om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Vilken liten sak för ett sådant mirakulöst resultat. Och ändå, som Nefer förklarade när han tog upp det här exemplet för de som gjorde uppror mot Herren, även när Herren hade förberett ett enkelt sätt genom vilket de kunde bli botade, eftersom detta sätt var så enkelt eller så lätt, var det många som omkom. Det exemplet och den lärdomen påminner oss om att tillvägagångssättets enkelhet eller det befallda uppdragets lätthet inte betyder att det inte är viktigt för att vi ska kunna uppnå vår rättfärdiga önskan. På liknande sätt kan även små olydiga gärningar eller mindre misslyckanden med att leva rättfärdigt dras ner mot det resultat som vi blivit varnade för. Visdomsordet ger ett exempel på det. Troligen kan inte en enda cigarett eller en enda alkoholhaltig drink eller en enda dos av någon annan drog ge en mätbar inverkan på kroppen. Men i det långa loppet ger de en kraftfull och möjligen oåterkallelig inverkan. Kom ihåg sprickorna i trottoaren av de gradvisa små utvidgningarna i trädets rötter. En sak är säker. De hemska följderna av att ta del av något som kan vara beroendeframkallande som droger som attackerar våra kroppar eller pornografiskt material som bryter ner våra tankar går helt och hållet att undvika om vi aldrig tar del av dem en första gång, inte en enda gång. För många år sedan beskrev Elder M. Russell Ballard för besökarna på en generalkonferens hur små enkla saker kan vara negativa och destruktiva för en persons frälsning. Han sa, som tunna fibrer som man kan göra ett garn av, sedan ett snöre och till sist ett rep, kan en kombination av dessa små saker bli så stark att den inte kan brytas. Vi måste alltid vara medvetna om den kraft små och enkla saker kan ha när andligheten byggs. Samtidigt måste vi vara medvetna om att Satan använder små och enkla medel för att leda oss in i hopplöshet och förtvivlan. President Wheelwright gav en liknande varning till sina åhörare på BYU Hawaii. Det är genom försummelse av de små och enkla medlen som tron sviktar. Underverk upphör och framåtskridande mot Herrens och hans rike först hejdas och sedan börjar lösas upp i och med att en strävan efter Guds rike ersätts med en mer timligt strävanden och världsliga ambitioner. Som ett skydd mot de ökande inflytanden som är destruktiva för vårt andliga framåtskridande behöver vi följa det andliga mönstret av små enkla medel. Elder David A. Bednar sa på en konferens för kvinnor på BYU: vi kan lära oss mycket om det här andliga mönstrets natur och vikt av tekniken att droppa vatten på jord i mycket långsam takt. Till skillnad mot att ösa eller spruta stora mängder vatten där det kanske inte behövs. Han förklarade, dropparna som i jämnt takt sjunker ner i marken ger en hög fuktighetsgrad i jorden där plantor kan frodas. Om du och jag på liknande sätt fokuserar på och ofta tar emot regelbundna droppar av andlig näring kan evangeliets rötter gräva sig djupt in i vår själ, bli fast förankrade och grundade och producera utsökt och välsmakande frukt. Det andliga mönstret av små och enkla medel som frambringar stora ting leder till orubblighet och ståndaktighet, fördjupat engagemang och mer fullständig omvändelse till vår Herre Jesus Kristus och hans evangelium. Profeten Joseph Smith undervisade om den här principen i ord som nu finns i läran och förbunden. Låt ingen betrakta detta som något obetydligt, till det finns mycket vad beträffar det heliga som är beroende av detta. I samband med de tidigaste försöken att etablera kyrkan i Missouri manade Herren till tålamod, för allt måste ske i sin tid. Sedan gav han den här stora lärdomen: bli därför inte trötta av att göra gott, ty ni lägger grundvalen till ett stort verk, och av det ringa kommer det som är stort. Jag tror att vi alla önskar att följa president Russell M. Nelsons uppfordran att sträva framåt på förbundsstigen. Vår beslutsamhet att göra det stärks genom att vi konsekvent följer det ringa som vi lär oss genom Jesu Kristi evangelium och ledarna för hans kyrka. Jag vittnar om honom och nedkallar hans välsignelser åt alla som strävar efter att hålla sig på hans förbundsstig. I Jesu Kristi namn. Amen.
Vi är tacksamma för president Eyrings och president Oaks inspirerade tal. Vi tackar också Tabernakelkören för den vackra musik de framfört den här påskmorgonen. Jag har nu förmånen att tala till er, bröder och systrar. Efter mitt tal avslutar kören mötet med att sjunga Han som dog är nu uppstånden. Därefter får vi tacksägelse av Ester Joaquin Costa i de 70 kvorum. Vilket härligt privilegium det har varit att få fira påsk med er den här generalkonferenssöndagen. Inget kan vara lämpligare än att minnas det viktigaste som någonsin har skett på jorden genom att dyrka den viktigaste varelse som någonsin har vandrat på den här jorden. I Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga dyrkar vi honom som påbörjade sin obegränsade försoning i Getsemane trädgård. Han var villig att lida för alla våra synder och svagheter, och det lidandet fick honom att blöda ur varje por. Han korsfästes på korset vid Golgata och återuppstod på den tredje dagen sedan den första återuppstånden av vår himmelske faders barn. Jag älskar honom och vittnar om att han lever. Det är han som leder sin kyrka. Utan återlösarens obegränsade försoning skulle ingen av oss kunna hoppas på att någonsin återvända till vår himmelske fader. Utan hans uppståndelse skulle döden innebära slutet. Vår frälsares försoning gjorde evigt liv till en möjlighet och odödlighet till en realitet för alla. Det är på grund av hans enastående mission och den frid han ger sina efterföljare som min fru Wendy och jag kände oss tröstade sent den 2 januari 2018 när vi väcktes av ett telefonsamtal om att president Thomas S. Monson hade gått genom slöjan. Vad vi saknar president Monson. Vi ärar hans liv och hans arv. Han var en andlig jätte som gjorde ett varaktigt intryck på alla som kände honom och på den kyrka han älskade. Söndagen den 14 januari 2018 i övre rummet i Salt Lake-templet omorganiserades det första presidentskapet enligt det enkla men heliga mönster som etablerats av Herren. På gårdagens högtidliga församling räckte sedan kyrkans medlemmar i hela världen upp händerna för att bekräfta det som apostlarna tidigare hade gjort. Jag är ödmjukt tacksam för ert stöd. Jag är också tacksam för dem på vars skuldror jag står. Det har varit mitt privilegium att tjäna i de 12 apostlarnas kvorum i 34 år och att personligen känna 10 av kyrkans 16 tidigare presidenter. Jag lärde mig mycket av var och en av dem. Jag har också mina förfäder att tacka för mycket. Alla mina 8 mor- och farföräldrars föräldrar blev omvända till kyrkan i Europa. Var och en av dessa trofasta själar offrade allt för att komma till Sion. Men under följande generationer var emellertid inte alla mina förfäder lika hängivna. Jag växte därför inte upp i ett evangeliecentrerat hem. Jag älskade mina föräldrar. De betydde allt för mig och lärde mig livsviktiga saker. Jag kan inte tacka dem nog för det lyckliga hem de skapade för mig och mina syskon. Men ändå visste jag redan som pojke att något saknades. En dag hoppade jag på spårvagnen och åkte till en bokhandel som hade kyrkans böcker för att hitta en bok om kyrkan. Jag tyckte om att lära mig om evangeliet. När jag förstod visdomsordet ville jag att mina föräldrar skulle leva efter den lagen. Så en dag, när jag var mycket ung, gick jag ner i källaren och slog sönder varenda spritflaska mot betonggolvet.
Jag
Jag förväntade mig att pappa skulle straffa mig. Men han sa aldrig något om det. När jag mognade och började förstå hur storartad vår himmelske faders plan är, sa jag ofta till mig själv: jag vill inte ha en enda julklapp till. Jag vill bara bli beseglad till mina föräldrar. Den efterlängtade händelsen skedde inte förrän mina föräldrar var över 80 år gamla. Men då skedde det. Jag kan inte till fullo uttrycka glädjen jag kände den dagen. Och jag kan fortfarande känna den glädjen varje dag över att jag beseglades till dem. 1945, medan jag gick läkarlinjen, gifte jag mig med Danzel White i Salt Lake-templet. Hon och jag välsignades med 9 fantastiska döttrar och en dyrbar son. Idag är vår ständigt växande familj ett av de största glädjeämnena i mitt liv. 2005, efter nästan 60 års äktenskap, kallades min kära Danzel oväntat hem. Ett tag var min sorg nästan förlamande. Men påskens budskap och löftet om uppståndelsen höll mig uppe. Sen förde Herren Wendy Watson till min sida. Vi beseglades i Salt Lake-templet den 6 april 2006. Jag älskar henne så mycket. Hon är en enastående kvinna. En stor välsignelse för mig, för vår familj och för hela kyrkan. Var och en av de här välsignelserna har kommit som en följd av att jag har sökt och följt den heliga andens maningar. President Lorenzo Snow sa: detta är den stora förmån som varje sista dagars helig har, att det är vår rättighet att ha andliga manifestationer varje dag i våra liv. Slutcitat. En av de saker anden har påtalat för mitt sinne upprepade gånger sedan min nya kallelse som president för kyrkan är hur villig Herren är att uppenbara sitt sinne och sin vilja. Privilegiet att ta emot uppenbarelse är en av Guds största gåvor till sina barn. Genom den heliga andens tillkännagivanden hjälper Herren oss i alla våra rättfärdiga ansträngningar. I en operationssal har jag stått över en patient, osäker på hur jag ska genomföra ett ingrepp jag aldrig tidigare utfört, och upplevt hur den helige anden skapat en skiss av tekniken i mitt sinne. För att lägga extra krut i mitt frieri till Wendy sa jag till henne: jag känner till uppenbarelse och hur man tar emot den. Det hedrar henne, och har jag kommit att förstå, typiskt för henne är att hon redan hade sökt och tagit emot sin egen uppenbarelse om oss, vilket gav henne modet att säga ja. Som medlem i de 12 apostlarnas kvorum bad jag dagligen om uppenbarelse och tackade Herren varje gång han talade till mitt hjärta och mitt förstånd. Tänk er vilket underverk det är. Oavsett vilken kallelse vi har i kyrkan kan vi be till vår himmelske fader och få vägledning, bli varnade för faror och distraktioner och få hjälp att åstadkomma saker vi helt enkelt inte skulle kunna göra på egen hand. Om vi verkligen tar emot den heliga anden och lär oss urskilja och förstå hans maningar, blir vi vägledda i stort och smått. När jag nyligen stod inför den skrämmande uppgiften att välja 2 rådgivare undrade jag hur jag skulle kunna välja bara 2 av 12 män som jag älskar och respekterar, är som jag vet att god inspiration baseras på god information, träffade jag var och en av apostlarna enskilt under bön. Jag stängde sedan in mig i ett privat rum i templet och sökte Herrens vilja. Jag vittnar om att Herren sa åt mig att välja president Dallin H. Oaks och president Henry B. Eyring att tjäna som mina rådgivare i första presidentskapet. På samma sätt vittnar jag om att Herren inspirerade kallet av äldste Garrett W. Gong och äldste Ulysses Suarez att ordineras till hans apostlar. Jag och vi välkomnar dem till det här unika tjänandets broderskap. När vi samlas som det första presidentskapets råd och de 12:s kvorum blir våra mötesrum uppenbarelserum. Anden är påtagligt närvarande. När vi kämpar med komplicerade frågor utvecklas en spännande process då varje apostel fritt uttrycker sina tankar och åsikter. Även om vi har olika syn på saken initialt är den kärlek vi känner för varandra konstant. Vår enighet hjälper oss urskilja Herrens vilja för sin kyrka. På våra möten bestämmer aldrig majoriteten. Vi lyssnar under bön på varandra och talar med varandra tills vi är eniga. När vi sen har uppnått total samstämmighet är den heliga andens enande inflytande pirrande. Vi upplever det profeten Joseph Smith visste när han lärde: genom en känsla av enighet får vi del i Guds kraft. Ingen medlem i första presidentskapet eller de 12 kvorum skulle någonsin låta beslut för Herrens kyrka vila på sitt eget omdöme. Bröder och systrar, hur kan vi bli de män och kvinnor, de kristuslika kännare Herren har behov av att vi är? Hur kan vi finna svar på frågor som förbryllar oss? Om Joseph Smiths enastående upplevelse i den heliga lunden lär oss något, är det att himlen är öppen och att Gud talar till sina barn. Profeten Joseph Smith gav oss ett mönster att följa för att få svar på våra frågor. Eftersom han kände sig dragen till Jakobs löfte att om vi brister i vishet kan vi be till Gud, tog pojken Josef sin fråga direkt till vår himmelske fader. Han sökte personlig uppenbarelse och hans sökande öppnade den här sista evangelieutdelningen. Vad öppnar ditt sökande på samma sätt för dig? Vilken vishet saknar du? Vad känner du ett angeläget behov av att veta eller förstå? Följ profeten Josefs exempel. Hitta en lugn plats dit du kan gå regelbundet. Ödmjuka dig inför Gud. Utgjut ditt hjärta till din himmelske fader. Vänd dig till honom för att få svar och tröst. Be i Jesu Kristi namn om dina bekymmer, din fruktan, dina svagheter. Ja, om ditt hjärtas innersta längtan. Och lyssna sen. Skriv ner de tankar som kommer till ditt sinne. Skriv ner vad du känner och följ upp med de handlingar du manas att utföra. När du upprepar den här processen dag efter dag, månad efter månad, år efter år, kommer du att tillväxa i uppenbarelsens princip. Vill Gud verkligen tala med dig? Ja. Lika gärna kan människan sträcka ut sin svaga arm för att hejda Missourifloden i dess bestämda lopp som att hindra den allsmäktige från att utgjuta kunskap från himlen över de sista dagars heligas huvuden. Du behöver inte undra vad som är sant. Du behöver inte undra vem du kan lita på. Genom personlig uppenbarelse kan du få ditt eget vittnesbörd om att Mormons bok är Guds ord, att Joseph Smith är en profet, den här tidshushållningens profet, och att det här är Herrens kyrka. Oavsett vad andra kanske säger eller gör, kan ingen ta ifrån dig det vittnesbörd som burits till ditt hjärta och förstånd angående vad som är sant. Jag uppmanar dig att sträcka dig bortom din nuvarande andliga förmåga att få personlig uppenbarelse. För Herren har lovat att om du ber ska du få uppenbarelse på uppenbarelse, kunskap på kunskap, så att du kan lära känna hemligheterna och de frigivande tingen, det som ger glädje, det som ger evigt liv. Det finns så mycket mer din himmelske fader vill att du ska veta. Som Mäster Neil A. Maxwell lärde: för de som har ögon att se och öron till att höra är det tydligt att fadern och sonen ger bort universums hemligheter. Inget öppnar himlarna på riktigt samma sätt som kombinationer av ökad renhet, noggrann lydnad, uppriktigt sökande, att dagligen mätta sig med Kristi ord i Mormons bok och att regelbundet avsätta tid till tempeltjänst och släktforskning. Det kan absolut finnas tillfällen när du känner det som om himlarna är stängda, men jag lovar att när du fortsätter att vara lydig, uttrycker tacksamhet för varje välsignelse Herren ger dig och tålmodigt rättar dig efter Herrens tidtabell, får du den kunskap och förståelse du söker. Varje välsignelse Herren har åt dig, till och med underverk, följer. Det är vad personlig uppenbarelse gör för dig. Jag känner optimism inför framtiden. Den är full av möjligheter för var och en av oss att gå framåt, bidra och ta evangeliet till jordens alla hörn. Men jag är inte naiv angående kommande dagar. Vi lever i en värld som är komplex och mer stridslysten. Ständigt tillgängliga sociala medier och nyhetsbevakning dygnet runt bombarderar oss med obevekliga budskap. Om vi ska ha något hopp om att kunna sålla bland de myriader röster och människofilosofier som attackerar sanningen, måste vi lära oss att ta emot uppenbarelse. Vår frälsare återlösare Jesus Kristus utför några av sina mäktigaste kraftgärningar under tiden från nu och fram till sin återkomst. Vi kommer att se mirakulösa indikationer på att Gud Fadern och hans älskade son presiderar över den här kyrkan i majestät och härlighet. Men i kommande dagar blir det inte möjligt att överleva andligt utan den helige andens ledande och tröstande, konstanta inflytande. Mina kära bröder och systrar, jag vädjar till er att öka er andliga kapacitet att ta emot uppenbarelse. Låt den här påsöndagen bli ett avgörande ögonblick i era liv. Välj att utföra det andliga arbete som krävs för att njuta av den heliga andens gåva, för att höra andens röst oftare och tydligare. Tillsammans med Moroni uppmanar er den här påsksabbatsdagen att komma till Kristus och hålla fast vid varje god gåva. Börja med den heliga andens gåva som kan och kommer att förändra era liv. Vi är Jesu Kristi efterföljare. Den viktigaste sanning den heliga anden någonsin kommer att vittna om för er att Jesus är Kristus, den levande Gudens son. Han lever. Han är vår förespråkare inför Fadern, vårt föredöme och vår återlösare. Den här påsksöndagen minns vi hans försoningsoffer, hans bokstavliga uppståndelse och hans gudomlighet. Det här är hans kyrka, återställd genom profeten Joseph Smith. Det vittnar jag om och uttrycker min kärlek till var och en av er. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Vår kära gode himmelske fader, vi älskar dig fader, älskar din son Jesus Kristus och är tacksamma för hans offer och den tillfälle jag har att lyssna till din profet. Att känna hans kärlek till oss, att känna hans uppmuntran till oss alla. Vi tackar fader för din son Jesus Kristus. Vi tackar för din kyrka och din sons försoning. Vi tackar fader och vi ber att uppenbarelsen må komma till oss och att vi må komma närmare dig. Att du ska stärka oss när vi söker i bön komma närmare din son Jesus Kristus och dig. Vi säger allt detta i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 188th.
Det här var en utsändning av den 188:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalaktiviteter och generalämbetsmän. För musiken stod Mormon Tabernacle Choir. Den här utsändningen tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.